الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. ربنا زدنا علما، اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل، آمين. Vi fortsätter idag att läsa från boken As-Sahih, At-Targhib wa Tarhib, Sheikh Al-Albani. Och vi kommer läsa från kapitlet av Zuhud. Och vi kommer försöka att läsa två kapitel idag. Det första kapitlet handlar om uppmuntran i att gråta i fruktan eller rädsla av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det andra kapitlet är att komma ihåg döden och inte förvänta sig att leva för länge. Och att skynda sig med att göra goda gärningar. Och vi får se hur mycket vi hinner med. Så det första kapitlet är att gråta i rädslan eller i rädsla av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det som ulema säger, att den som på riktigt fruktar Allah subhanahu wa ta'ala och är rädd för honom kommer att lyda Allah i de saker han har beordrat och kommer att avhålla sig från de saker han har förbjudit. Och den första hadithen som sheikhen nämner rahimahullah är hadithen som är berättad av Abu Huraira radiyallahu anhu, som finns i Bukhari och Muslim. Och det är en mycket känd hadith om de sju som Allah kommer att skugga under hans skugga på domedagen. Och i den så säger Abu Huraira radiyallahu anhu: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, imamun 'adilun wa shabun nasha'a fi 'ibadatillahi 'azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
Nej. Och jag översätter direkt från boken, alltså från arabiska till svenska. Så det kan ibland bli lite hackigt, men inshallah det kommer att funka bra. Denna hadith betyder som följande: att det finns sju sorter av människor kan man säga, som Allah kommer att skugga på domedagen, den dagen då det inte finns någon skugga förutom Allahs skugga. Den första är al-imam al-adil, den rättvisa ledaren. Det går bra. Den rättvisa ledaren. Och den andra är en ungdom som växte upp i lydnad till Allah. Han växte upp och dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala. Och den tredje är en man vars hjärta är fäst vid moskén. Och den fjärde är två män som älskar varandra för Allahs skull. De träffas på grund av Allah och de skiljs åt på grund av Allah. Och den femte är en man som blev kallad eller bjuden av en kvinna som både var vacker och inflytelserik till att göra zina, men han sa inni akhafullah, jag fruktar Allah. Och en man som gav sadaqa och han dolde den, eller han dolde den så mycket att hans vänstra hand inte visste hur mycket hans högra hand hade gett. Och den sista, en man som när han var själv tänkte på Allah tills det att hans ögon rann av tårar. Så vi finner i denna hadith 7 sorters människor som Allah kommer att skugga under hans skugga på domedagen. Skuggan av Allahs arsh på domedagen. Den dagen då solen kommer nära. Och den är 50 000 år lång. Och folk kommer att försöka fly och hitta något skydd. Men det finns inget skydd och ingen skugga förutom under Allahs arsh. Så dessa 7 sorter som jag nämnt här, nämns i denna hadith, är saker som ibland är ganska ovanliga. Och det är just därför de får denna höga belöning. Att en ledare är rättvis, det är någonting ovanligt. Så därför får han denna höga belöning. Och att en ungdom växer upp i lydnad till Allah är också någonting ovanligt. För det är då som man oftast är stark. Och man vill leka med livet, som man säger. Leva livet. Så att en ungdom håller sig till moskén och ber och så vidare är någonting som är sällsynt. Så han kommer få denna höga belöning av Allah subhanahu wa ta'ala. Och en man vars hjärta är fäst vid moskén. Han älskar att gå till moskén. Och 2 män som tycker om varandra för Allahs skull. Och denna hadith omfattar även kvinnor. Förutom med de saker som är specifika för män. Som till exempel att vara en rättvis ledare. Det är någonting som är speciellt för män. Och att man ska vara fäst i moskén är också någonting som är speciellt för män. Eftersom att det är bättre för kvinnan att man ber hemma. Men att man älskar varandra för Allahs skull är någonting som är både för män och för kvinnor. Och sen denna man som kallades till att göra al-fahisha, zina, med denna vackra och inflytelserika kvinna. Och han sa, inni akhafu Allah, jag fruktar Allah. Och sen en man som då gav så mycket sadaqa och inte brydde sig om hur mycket han gav, tills det att hans vänstra hand inte visste hur mycket hans högra hand hade spenderat. Och den sista var då en man som när han var själv tänkte på Allah, tills det att hans ögon flödade med tårar. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa också, لا تلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ولا دخان جهنم. Att en man som har gråtit i rädslan av Allah kommer aldrig att gå in i elden. Eller det är lika omöjligt att han ska gå in i elden som det är för mjölken att den ska gå tillbaka in i spenan. Ni vet, om man mjölkar en ko eller vad det nu kan vara, så är det omöjligt att mjölken går tillbaka in i spenan. Och på samma sätt är det omöjligt för den som har gråtit i rädslan av Allah att han ska gå in i elden. Och han sa också att en persons damm som han får på fötterna när han är ute och krigar fi sabilillah kommer aldrig att förenas med helvetets eld. Alltså det kommer vara ett skydd för honom från att gå in i elden. Och denna hadith är sahih och den är berättad av Tirmidhi. I en annan hadith som är berättad av Muawiya ibn Hayda radiyallahu anhu, där sa han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa, thalathatun la tara a'yunuhum an-nar, aynun harasat fi sabilillah, wa aynun bakat min khashyatillah, wa aynun kaffat an maharimillah. Det finns 3 ögon som inte kommer att få gå in, som inte kommer att få se elden. Alltså de kommer inte att få gå till elden. Vilket betyder att personen inte kommer få gå till elden. Vilka är dessa 3 kategorier av människor? Aynun harasat fi sabilillah. Ett öga som vaktade för Allahs skull. Alltså om det är krig till exempel, så vaktar han muslimernas gränser från att fiender inte ska attackera dem. وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, och ett öga som grät i rädslan för Allah. وَعَيْنٌ كَفَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ, och ett öga som inte kollade på saker som är haram. Så det finns 3 sorters människor som inte kommer gå in i elden. Och det är de vars ögon vaktade fi sabilillah, och de som grät i rädsla för Allah, och de som avhöll sig från att kolla på saker som är haram. Och den hadith säger sheikhen att den är Hassan li ghayrihi. Och den är berättad av Tabarani. En gång så satt Ibn Abi Mulaika tillsammans med Abdullah bin Amr. Och han sa till dem: Ibku fa'illam tajidu buka'an fatabakaw walau ta'lamuna al-ilma lasalla ahadakum hatta yankasira dhahrahu wala yabki wala buka wala baka hatta yanqati'u sawtahu. Denna sahabi Abdullah bin Amr radiyallahu anhu, han sa till folket som satt med honom: gråt, och om ni inte kan gråta så tvinga er själv att gråta. För om ni skulle ha riktig kunskap om sanningen, då skulle ni be tills det att er rygg gick sönder, och ni skulle gråta tills det att ni tappade rösten. Och den hadith är sahih, eller den affär är sahih, och den finns i Hakim. Och det liknar också profetens uttalande, sallam: om ni visste vad jag vet så skulle ni skratta mindre och gråta mera. Och Mutarrif berättade från hans fader då han sa: jag såg Rasulullah sallallahu alaihi wasallam be, och det kom ett ljud från hans bröstkorg när han grät. Och det här ljudet var som ljudet som kommer från en gryta när man sätter lock på den och den kokar. Det kommer ett slags tjutande ljud från grytan. Och han sa att samma ljud kom från profetens bröst sallallahu alaihi wasallam. Ali radiyallahu anhu, han sa också att Yawm al-Badr, den dagen de skulle strida slaget av Badr, så sa de: det fanns ingen som var ryttare förutom al-Miqdad. Och på kvällen så såg jag att alla sov förutom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, som stod under ett träd och grät och åkallade Allah och bad tills det att morgonen kom in. Alltså han stod hela natten och bad till Allah och grät tills det att morgonen kom. Och där finner vi också från Abu Bakr radiyallahu anhu, då profeten alaihi salam sa till hans fruar att säga åt dem att Abu Bakr ska leda bönen då han var sjuk. Då profeten var sjuk sallallahu alaihi wasallam, så sa han: säg åt dem att Abu Bakr ska leda bönen. Och då, vad sa de för någonting de sa? Men han är en man som gråter hela tiden när han ber. Man kan inte ens höra vad han säger för någonting i bönen. Och han sa ändå att han ska ändå leda bönen. Och vissa av salaf, även sahaba, har berättat att de grät så mycket och så ofta att de till och med blev blinda på grund av detta. Uqba ibn Amr radiyallahu anhu, han sa: Qultu ya Rasulullah, man naja? O Allahs sändebud, berätta för mig, hur får jag framgång? Eller hur får jag räddning? Då så sa han: amsika alika lisanaka wa liyasa'aka baytuka wabki ala khati'atika. Han sa att denna framgång kan du få genom att kontrollera din tunga. Tänk på vad du säger och att vara nöjd med ditt hem. Sök inte alltså ett alldeles för stort hem, utan var nöjd med ditt hem. Och gråt över dina synder. Gråt över dina synder. Och den hadith finns i Tirmidhi och den är också sahih. Och en sak som också hjälper en människa att gråta i fruktan för Allah subhanahu wa ta'ala är att personen har ett mjukt hjärta. Att personen har ett mjukt hjärta. Till motsats från de människorna som har ett hårt hjärta. Och det har vi talat om förut. Att ett mjukt hjärta får man genom att lyda Allah. Genom att göra mycket dhikr av Allah. Att be. Och speciellt att avhålla sig från synder. För synder är en av de sakerna som ger människan ett hårt hjärta. Och för mycket skratt ger människan ett hårt hjärta. För mycket prat ger människan ett hårt hjärta. Och så vidare. Och för mycket mat också, att äta sig mätt, ger också människan ett hårt hjärta. Därför säger de att under fastan så får man också ett mjukt hjärta, då man inte äter sig mätt, och att man också tänker på vad man säger och så vidare. Wallahu al-musta'an. Det är mycket lätt att få ett hårt hjärta i detta land, och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska ge oss mjuka hjärtan. Och vi går vidare till nästa kapitel, som då handlar om att ständigt komma ihåg döden och att inte ha för mycket hopp om ett långt liv. Man ska inte tro att man kommer leva för evigt, och att man också ska skynda sig med att göra goda gärningar, och att ett långt liv är bra för personen som gör goda gärningar. Döden är ett faktum. Alla människor kommer att dö. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Varje själ kommer att få smaka på döden. Det finns ingen människa som inte kommer att dö. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Allah säger till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ingen människa före dig fick evigt liv. Det finns ingen människa som har evigt liv. Det spelar ingen roll hur länge du lever, 100 år eller 1000 år, du kommer en dag att dö. Och Allah säger också: Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wa shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Att säg: döden som ni flyr från, det kommer att hinna ifatt er, och sen kommer ni att föras tillbaka till honom som känner till det öppna och det fördolda, och han kommer att berätta för er vad ni har gjort för någonting. Och Allah säger också: Aynama takunu yudrikukum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Att vart ni än befinner er så kommer döden att komma till er, även om ni skulle befinna er i starka och höga fort. Det finns ingenstans man kan gömma sig från dödsängen. När han kommer, så kommer han. Och att tänka på döden är den bästa tankeställaren som en muslim kan ha nästan. För det är någonting som vi alla vet är på riktigt. Vi har alla sett folk dö. Vi ser begravningsplatser. Och vi vet faktumet av att alla kommer dö. Och det här är också någonting som uppmuntrar muslimen till att göra goda gärningar, att förbereda sig för den dagen då man dör. Och vi vet att det enda som vi tar med oss i graven, det är våra gärningar. Allting annat kommer vi att lämna bakom oss, och det enda vi tar med oss, det är våra gärningar. Och man tänker på: vad är det jag har förberett för denna dag? Vad är det jag har förberett för domedagen? Det kom en gång en sahabi till profeten sallallahu alaihi wasallam och sa: när är domedagen? Hans svar var inte att den kommer om si och så många år, utan hans svar var: vad har du förberett för domedagen? Och det är det här man måste tänka på. Vad har man förberett för döden? Vad har man förberett för den dagen då änglarna kommer? Antingen så är det änglarna av rahma, av barmhärtighet, som kommer och tar ut ens själ på ett fint sätt. Eller så är det änglarna av straff som kommer och sliter ut ens själ och ger människan smärta, och då börjar hans helvete. Och de haditherna som sheikhen nämner är ganska många. Och bland dem är hadithen som är berättad från Abu Huraira radiyallahu anhu, då han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: Akthiru dhikra hadhim al-ladhat, yani al-maut. Att tänk mycket, eller tänk ständigt på glädjedödaren, alltså döden. Tänk ständigt på glädjedödaren, som är döden. Varför? Eftersom att om man är för fast i detta liv, man är besatt av denna värld, av rikedomar och så vidare, om man njuter för alldeles för mycket, då är det lätt att man glömmer bort att man kommer dö. Man glömmer bort domedagen och vad som kommer ske i nästa liv, det riktiga livet som är paradiset. Vi är bara här för att agera och få vår nivå i nästa liv. Det här livet är kort. Så att man, om man då är fast i dunja och dess vackra saker, att man då tänker på döden. Och döden tar bort denna glädje som man kan finna, som man då kan finna, och får en istället att inse sanningen, att allting kommer att försvinna och jag kommer att dö. Så därför är det jättebra att man ständigt tänker på döden. Och när vi säger tänker på döden, då betyder det också att man verkligen tänker på döden. Man verkligen förbereder sig för döden. Och det här kan man göra genom att tänka på hur döden kommer. Man tänker på hur folk har dött. Hur dog den här människan? Hur dog si och så? Och sen man försöker då att reflektera över detta. Och man tänker på att detta kommer också att ske mig. Men i vilket tillstånd kommer jag att dö? För ni vet, de säger så som man lever, dör man. Och så som man dör, kommer man att återuppstå. Så det är viktigt också att man dör i rätt tillstånd. I ett tillstånd där man är praktiserande, där man har gjort toba, man har bett Allah om förlåtelse och man har mycket goda gärningar i sina böcker. Och man tänker också på att man en dag kommer att ligga under jorden. Och vad som också hjälper människan att på riktigt tänka på döden och komma ihåg den är att man besöker begravningsplatser. Att man går förbi muslimernas begravningsplatser och ser på dessa bröder och systrar som dog innan oss. Kolla vart de ligger någonstans. De ligger 2 meter under jorden. Och de har ingenting med sig. Det är också en sak som hjälper en att tänka på döden. En gång så gick profeten alaihissalam förbi en sittning av sahaba. Och de satt och skrattade. Då sa han att akthiru dhikra hadhi min ladhat, att tänk mera på döden. För det finns ingen som tänker på döden då han har det kärvt, förutom att han kommer känna sig, eller han kommer må bättre. Och det finns ingen som tänker på döden då han har det jättebra, förutom att han kommer få sig en riktig tankeställare. Och den här hadith är också sahih, eller hasan. I en fin hadith så frågade en man profeten sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina afdal, vilka av de troende är bäst? Då sa han, ahsanuhum khuluqan, de som har bäst karaktär. Så frågades han, ayyul mu'minina akyas, vilka av de troende är smartast? Då sa han, aktharuhum lil mauti dhikra, de som tänker mest på döden, det är de som är smartast. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'daden, och de som bäst förbereder sig för vad som kommer att ske efter döden, det är de som är de smarta. Mycket fin hadith. Att de bästa av de troende, det är de som har bra och hög karaktär och moral. Och de smartaste och mest intelligenta av de troende, det är de som ständigt tänker på döden och förbereder sig för vad som kommer att ske efter döden. Och den här hadith är också hasan. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa, istahyu min Allahi haqq al-haya, att vara blyga mot Allah med en komplett eller total blyghet. Och då så sa sahaba, Allah och Allah sände bud, sannoliken så är vi blyga, walhamdulillah. De sa inte vi är helt och hållet blyga, men vi har blyghet för Allah. Och då så sa han, laysa dhalika walakin al-istihya min Allahi haqq al-haya an tahfaz ar-ra's wa ma wa'a wa tahfaz al-batn وما حوى ولتذكر الموتى والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء.
Du så sa han, det är inte det som jag menar, denna blyghet, utan blygheten ska vara en blyghet som då får människan att lyda Allah. Och så sa han, det är inte den som jag menar, utan den som jag menar, den kompletta blygheten, är att ni ska bevara ert huvud och vad det omfattar. Och vad som menas med detta är att man ska inte utsätta sitt huvud för saker som är förbjudna. Till exempel att göra sujud till någon annan än Allah. وَمَا وَعَى. Och också det som huvudet omfattar, det som finns på huvudet. Vad finns på huvudet? Det finns öron, ögon och mun till exempel. Dessa ska man också bevara. Man ska inte använda sina öron i saker som är haram, genom att till exempel lyssna på baktal, lyssna på skitsnack om folk, eller lyssna på musik som också är haram. Vakta sina ögon, inte kolla på saker som är haram. Och vakta sin tunga. Och där kommer vi till ett ännu bredare fenomen, då tungan är ett av de farligaste saker som människan har i sin kropp. Den är liten i sin storlek, men dess skada är otroligt stor. Man kan synda så otroligt mycket med sin tunga. Och profeten alaihissalam, han sa också detta: "Aktharu khataaya bin Adam fi lisanihi." Att de flesta felen som människan gör, det är med hans tunga. De flesta felen vi gör, det är med våra tungor. Folk, de gör kyrk med tungan. De svär på andra än Allah, åkallar andra än Allah. Folk svär på Allah fast de ljuger, vilket också är en synd som man gör med tungan. De säger wallahi och så ljuger de. Eller att de ljuger, det är också en synd man gör med tungan. Att man baktalar muslimer, det är också en synd med tungan. Att man ger varandra öknamn, fula namn, det är också en synd man gör med tungan. Att man för vidare skvaller och så vidare, det är också saker som man gör med tungan. Så därför måste vi akta våra tungor. Och sen sa han att du också ska vakta din mage och vad som finns i den, vilket betyder att man ska akta sig för att äta haram. Man ska akta sig för att äta haram. Och vad magen omfattar, de säger att det har också med resten av kroppen att göra. För resten av kroppen är också beroende av magen, hjärtat, händerna, fötterna och så vidare. Dessa ska man också bevara och inte synda med dessa kroppsdelar. Och så sa han, och att ni ska komma ihåg, eller ständigt tänka på döden, och tänka på att ni kommer att försvinna. Ni kommer att bli stoft, ben i graven. Ni kommer att försvinna. Och den som verkligen strävar efter nästa liv lämnar det vackra från detta liv. Och den som har gjort detta, han har haft riktig haya, riktig blyghet för Allah subhanahu wa ta'ala. Och denna hadith är berättad av Tirmidhi, och den är också Hassan. Al-Bara radiyallahu anhu, han sa: en gång så satt vi med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vid en begravning. Det var någon man eller kvinna som begravdes. Och han satte sig på kanten till graven och han grät tills det att jorden under honom blev blöt. Och så sa han: "Ya ikhwani, limithli hadha fa'iddu." Bröder, det är för denna, eller det är för detta som man ska förbereda sig. Och den hadith är berättad av Ibn Majah. Naam. Och Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, han sa att denna umma, att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Salah awwal hadhihi al-umma bizahadati wal yaqin wa halak akhiruha bil bukhl wal amali." Att den första delen av denna umma
kommer få framgång genom zuhud, avhållsamhet från denna värld och övertygelse. Och den sista delen av denna umma kommer att gå under med snålhet eller girighet och hopp om långt liv. De har hopp om att leva länge. De tänker inte på döden, att jag kanske kommer dö imorgon, utan de tänker att jag kommer dö när jag är 90 eller 80 år. Och det är också en sak som leder till, att människan går under. Och detta finner vi också i en beskrivning av muslimerna som lever i den sista tiden, där profeten alaihissalam, han berättade om att det kommer komma en tid då muslimerna är att likna med en tallrik med mat, ett stort fat med mat, där kuffar säger: kom och ät, ät vad ni vill, ta vad ni vill från dessa människor. Och då så sa sahaba: varför då? Är det för att vi får den dagen? När han sa: nej, ni är många, ni är otroligt många, men ni kommer vara som skummet på havet, ni kommer inte ha något värde. Då så sa han: varför? Och att Allah kommer att ta bort rädslan från era fienders hjärtan, och ni kommer att få en svaghet i era hjärtan. Och så sa han att anledningen för detta var att de just, vad säger man, längtade, eller de var rädda för döden. De var rädda för döden, till skillnad från de första av sahaba, som snarare inte alls var rädda för döden. De älskade döden. Deras högsta mål var att de skulle bli martyrer för Allahs skull. På det sättet var de inte så kärleksfulla till detta liv, utan de önskade att de skulle bli martyrer för Allahs skull. Som en av de muslimska ledarna en gång sa till en kuffar när de skulle kriga, och han talade om sahaba, tror jag, och han sa att vi är ett folk som tycker om döden mer än vad ni tycker om vin och kvinnor. Alltså att bli martyrer. Och utan tvekan så är en sån här soldat en man som strävar och kämpar och inte flyr från slagfältet, vilket också leder till seger. Och i den kända hadithen från Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, då sa han att profeten alaihissalatu wassalam, han tog mig i mina axlar, han höll mig i mina axlar, och han sa: var i denna värld som en främling eller som en resande. Och Ibn Umar brukade säga: om kvällningen kommer, så förvänta dig inte att leva fram till morgonen, och om morgonen kommer, så förvänta dig inte att leva fram till kvällen. Och använd din hälsa innan din sjukdom, innan det att du blir sjuk. Och använd ditt liv innan det att du dör, innan det att döden kommer till dig. Så detta råd är ett mycket fint råd, att man ska vara i denna värld som en främling eller som en resande. Och om någon till exempel är främmande, om vi skulle resa till en annan stad för att vara där i 5 dagar, skulle vi bygga stora slott och hus och köpa massa bilar? Nej, vi skulle ta ett enkelt hotellrum som räcker och ha mat som räcker. Och inte överdriva. Och samma sak gäller med personer som reser. När han ska ge sig ut på resa, han tar inte med sig ett helt flygplan fullt med saker. Han tar med sig lite saker som man har i väskan. Och på samma sätt ska man vara i denna värld. Man ska inte samla på sig för mycket, utan man ska vara här som en resande. Som profeten alaihissalam, han sa att liknelsen av mig i denna värld är som en resande som sätter sig under ett träd för att vila, för att få skugga, och sen så fortsätter han sin resa. Att vara en resa, den är till nästa liv, till domedagen, till mötet med Allah subhanahu wa ta'ala. Och detta liv, det är bara som en vilostund under ett träd. Yawmun aw ba'da yawm. En dag eller en del av en dag. Livet är kort. Så man måste samla på sig goda gärningar. Och sen det här med att man ska hela tiden tänka att man kommer att dö. Om kvällen kommer, jag vet inte om jag kommer leva till imorgon. Om morgonen kommer, jag vet inte om jag kommer leva till ikväll. För en person som är så, han kommer att dyrka Allah. Och det här vet vi. Om man skulle säga till en människa, nu ska du avrättas. Han har pistolen mot sitt huvud. Och man säger du får en sista önskan. Och han säger jag vill be till exempel. Hur skulle hans bön vara? Skulle han stå och kolla på klockan och klia sig i skägget? Nej! Han skulle be som han aldrig har bett förut. Den bästa bönen han har bett. Och göra tauba. Och det är precis så man ska vara i varje bön. Och sen att man måste använda sitt liv och sin hälsa innan det att man blir sjuk och dör. Man vet aldrig när man blir sjuk och dör. Som profeten Al-Salam, han sa, det finns två välsignelser som folk inte uppskattar så som de borde. Det är hälsan och fritiden. Hälsan och fritiden. Folk slösar ofta bort sin hälsa och ångrar sig när de blir sjuka. Och de slösar bort sin fritid och ångrar sig när de blir upptagna. Mu'ad radiyallahu anhuma, eller radiyallahu anhu, han sa: "Qultu ya Rasulullah, awsini." Jag sa: "O Allahs sändebud, ge mig ett råd." Då sa han: "U'budu Allah ka'annaka tara." Dyrka Allah så som att du kan se honom. "Wa'dud nafsaka fil mauta." Och räkna dig själv bland de döda. "Wadhkur Allah inda kulli hajar wa inda kulli shajar." Och kom ihåg Allah vid varje sten och varje träd. Och om du gör en ond gärning eller en synd, så följ den genast, eller gör genast en god gärning efter den. Och denna hadith är också hasan. Och Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, han sa: "En gång så stod jag och fixade till en mur till vårat hus som då tillhörde mig och min mor. Och då så gick profeten förbi alayhi salam. Och han sa: "Ma hadha ya Abdullah? Vad håller du på med för någonting, ya Abdullah?" Då så sa han: "وهي فنحن نصلحه." فقال: "الامر اسرع من ذلك." Så han sa: "Vad håller du på med för någonting?" Då så sa han: "Den här muren eller väggen höll på att bli svag, den höll på att gå sönder, så vi fixar till den." Då så sa han att sannoliken så är livet för kort för detta. Subhanallah. Han höll på att fixa en mur till sitt hem som höll på att gå sönder. Och profeten sa salam, att livet är för kort för det här. Det finns inte tid för såna här saker. Och vad ska vi då inte säga om våra liv? Allah al-musta'an. Och man ska akta sig för att ha för mycket hopp och tro att man ska leva för länge. Tro att man ska leva tills man är 60. Som vissa säger: "Jag ska börja praktisera islam när jag blir äldre. Nu ska jag leva livet." Vad vet du om det? Hur vet du att du kommer bli äldre? Vissa lärda säger att ett bevis på att de flesta inte dör som äldre, det är att de som är äldre, de är få. Pensionärerna i samhället, de är få. Utan de som dör är oftast barn och ungdomar och folk som är i medelåldern. Så man ska aldrig förvänta sig att leva för länge och tro att man kommer leva tills man blir 60 och 70. Och det här har vi sett. Spädbarn som har dött, ungdomar som har dött då de var helt och hållet friska. De gick och hälsade på oss och dagen efter så var de döda. Det här har vi sett. Folk som har varit friska och dött. Och motsatsen, folk som har varit sjuka. Läkaren säger du kommer dö inom si och så tid. Men han fortsätter att leva. Det här är bara Allah som vet. Så man vet inte när döden kommer. Och man ska absolut inte använda ordet saufa, vilket är jag ska, eller jag kommer, eller sen. Det här tar jag sen. Jag skjuter upp det här till senare. Det här ska man akta sig ifrån. Det här är ett av shaitans vapen. Att ha på dig hijab när du blir äldre. Börja göra salah när du är färdig med studierna. Och så vidare. Det här är helt fel. Praktisera islam idag. För den som praktiserar islam idag, så som man ska, han behöver inte oroa sig för att han kommer dö och sen gå in i elden och så vidare. Självklart ska man alltid vara rädd för att gå in i elden. Man vet inte vad Allah kommer att göra med en. Men man hoppas också, om man har goda tankar om Allah, att Allah kommer att förlåta en. Och Allah kommer att belöna en för ens goda gärningar. Samtidigt som man också är rädd för att Allah kanske inte accepterar ens goda gärningar. Och profeten, alaihissalam, han gjorde en gång ett fint exempel med människans hopp och vad som egentligen sker när han egentligen dör. Han tog två stenar och kastade dem. Och den ena föll självklart längre bort än den andra. Och så sa han: vet ni vad det här är för någonting? Eller vet ni vad liknelsen av dessa två stenar är? Då sa de: Allah och hans sändebud vet bäst. Då sa han att stenen som är längst bort, det är personens hopp. Och den stenen som ligger närmast, det är hans död. Att man kommer att dö innan man har uppnått sina hopp. Och det här är något som även kan finna i våran vardag. Man tänker, idag ska jag handla, laga mat, tvätta, si och så, och läsa 50 sidor och läsa Koran. Men i slutet av dagen, hur många saker hann du med egentligen? Hälften kanske. Och samma sak är det med livet. Man ska inte ha för mycket förhoppningar och tänka att jag ska leva tills jag blir 60 och 70 och jag ska ha en villa med swimmingpool och så vidare, utan man vet aldrig när man kommer att dö. Och man lägger alltid vikt på det som är viktigast i livet. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, han sa att Allah sände bud sa: iqtarabat as-sa'a wa la tazdadu minhum illa bu'dan. Att sannoliken så närmar sig domedagen, men folk blir bara längre och längre bort, eller får bara mer och mer avstånd från den. Alltså, då människor får veta att domedagen är nära, vad borde man göra för någonting? Man borde göra mer goda gärningar. Man borde sträva i att göra goda gärningar. Men människan gör motsatsen. Vi närmar oss domedagen, men folk, de blir bara värre och värre. Så som profeten sa alaihissalam: la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu sharrun min. Att det kommer ingen tid förutom att den som är efter är värre eller sämre än den som var innan. Så folk, de blir inte bättre, utan folk, de blir sämre. En gång så kom en sahabi, och det var Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Han sa att en man kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och han sa: ja Rasulullah, berätta en hadith för mig. Ge mig ett tal. Tala för mig, men gör det kortfattat. Gör det själv kortfattad. Då så sa han: salli salat muwaddi'in. Att be bönen som personen ber då han ska ta avsked. Som vi sa, den här bönen man skulle be om det vore en sista bön. Hur skulle man be? En avskedsbön. Det är så man ska be varje bön. Så sa han: för sannoliken, om du inte kan se Allah, så ser han dig. Wa'as mimma fi aydin nas. Och bry dig inte om vad folk äger, vad folk har i deras händer. Om du gör så, kommer du att vara den rikaste av människor. Alltså var själv tillräcklig. Bry dig inte om folk. Och jag varnar dig för de saker som man måste be om ursäkt för. Gör inte saker som man måste be om ursäkt för. Vilket betyder att man ska tänka sig för. Och inte bara göra eller säga vad som helst. Utan man ska göra saker som man inte ångrar. Och vi kanske avrundar här. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad.